Det är tisdagen den 2 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss igen. Vi har ju precis klarat av det som kallas Black Week, denna nya högtid för handel och konsumtion. Och vi är ju en bra bit in i julhandeln, en liknande period men med lite äldre traditioner. Det tänkte jag vi skulle uppmärksamma idag genom att prata om just handel och köpenskap. En kommande bok från förlaget Näringslivshistoria, den heter Den svenska handelns historia, vilket minst sagt är en intressant och viktig del av hela vår historia. För det har ju handlats, köpts och sålts, det har vi gjort under mycket, mycket lång tid. Och idag spelar ju dessa verksamheter en minst sagt avgörande roll för våra samhällen och våra liv. Därför ska jag presentera dagens gäst, nämligen Anders Jonsson, författare till just Den svenska handelns historia. Varmt välkommen hit, Anders.
Tack så mycket.
Ja, en första fråga. Du har skrivit den här boken, Handelns historia, det är ju uppenbarligen ett jättelikt område. Hur går man tillväga när man ska försöka sammanfatta den i en enda bok? Hur väljer man ut det viktigaste?
Jag har valt att ha ett entreprenörsperspektiv, alltså att i första hand välja människor verksamma inom handeln som har introducerat nya metoder eller nya produkter eller öppnat nya marknader. Och i samspelet med detta att spegla de regleringar som politiker har haft som antingen kan ha underlättat eller försvårat entreprenörskap. Alltså handeln har varit en väldigt detaljreglerad bransch genom historien.
Mm. Hur kommer det sig att du skrivit den här boken just nu?
Jag har hållit på som författare sedan 1997 och skrivit om näringslivshistoria, och en av de första böckerna jag skrev handlade om handel. Men det slog mig då att det finns egentligen ingen som har skrivit den samlade historien om varuhandel. Det finns massor med böcker om Konsum, Lika eller Ikea eller gårdfarehandel, men ingen som har försökt att spänna över hela varuhandeln från forntid till nutid, och jag tyckte att det behövdes.
Mm, en pionjärgärning med andra ord. Det är ju jättestort område här, och din bok innehåller ju massor med stoff, så vi kommer ju förstås bara hinna med en liten del. Jag ska plocka ut det jag tror är intressantast för er som lyssnar. Jag ska börja med en allmän fråga, det här med handel och köpenskap. Vad jag förstått, det har inte alltid varit så välsett av alla. I boken har du ju redan antika exempel på hur tänkande människor såg ner på köpen och köpenskap. Hur kommer det sig, tror du?
Ja, alltså både Platon och Aristoteles av de gamla grekerna och Cicero i romarriket, och sen fram till västländska civilisationer med Rousseau och Karl Marx förstås, har ofta nedvärderat handeln. Alltså i antiken då var det att sköta sitt gods och leva på sitt jordbruk som var det som var fint och det som en riktig välutbildad och ordentlig man skulle syssla med, och sen möjligen kriga lite grann med sidan om. Medan i modern tid så har folk och industrialismen, industrier varit det fina, medan handel har ansett som det är bara någon som köper billigt och säljer dyrt och tillför inte så mycket värde. Och det är en förklaring till kommunismens kollaps, att de aldrig har förstått värdet av handel naturligtvis.
Mm. Men vad tänker du själv om det, att handelsmän och köpmän inte skapar någonting utan köper någonting och förflyttar det till en annan del av världen? Är det mindre värt än att tillverka som industrin gör eller som hantverkare gör?
Nej, det har ju inget värde om de producerar jättebra saker och ingen kan köpa dem, och det skulle vara oerhört dyrt och opraktiskt om vi var och en måste leta upp de tillverkare som kan tillgodose våra önskemål. Så att det är en oerhört viktig funktion, och det jag försöker belysa är att det fodrar väldigt mycket entreprenörskap och talang. Alltså utpräglat för en som leder en butik eller jobbar i en butik är att man varje dag måste stå på tårna att ha rätt sortiment, rätt priser, rätt bemötande och kunna anpassa sig till förändringar i efterfrågan. Ta bara ett exempel, att vi har två stora dagligvarublock som är på samma marknad, där den ena, ICA, gör stora vinster, och man kritiserar ICA-handlarna för att göra för mycket vinster, medan kooperationen går med ständiga förluster. Så att det är skillnad på entreprenörskap och företagsamhet även inom en och samma bransch, vilket det här exemplet visar.
Om vi tar de riktigt stora dragen, menar du då att man kan se liknande karakteristika på de köpmän som en gång i tiden åkte runt med vikingaskepp och handlade, och de som idag driver handelskedjor eller vår lokala ICA Maxi-handlare? Det är egentligen till viss del samma sak och samma kvaliteter man behöver samma egenskaper som behövs.
Ja, det roliga är att jag hittade ett citat ur en lärobok, egentligen skriven för någon norsk kung eller prins på 1200-talet, eller möjligtvis nedtänkt ännu tidigare, där man ger råd om köpenskap, och det är att man inte ska sitta länge på varorna utan man ska försöka sälja snabbt, att det är bättre att ha lågt pris och små marginaler och kunna sälja mycket. Och det är exakt samma affärsidé som Erling Persson i H&M och Ingvar Kamprad i IKEA har. Alltså den här grundläggande köpmannainstinkten, den har existerat i över 1000 år.
Mm. Vi ska prata lite om historien. Ingen vet ju vad de första köpmännen hette, men vi vet ju att handelskontakter mellan det som idag är Sverige och omvärlden, det är någonting mycket gammalt. Var tycker du vi ska börja? När började någorlunda storskaligt, någorlunda systematiskt ske handel mellan vår del av världen och omvärlden? Vad vill du starta då någonstans?
Ja, egentligen inom Skandinavien, alltså historien, det man kan veta om riktigt gammal handel innan vi har skriftliga källor, det är att man hittar föremål som måste vara framställda eller tillverkat långt ifrån där man hittar det. Och det typiska skandinaviska exemplet är flintsten. Så flint av god kvalitet har funnits i Danmark och i Sallerup utanför Malmö. Och det finner man för 6000 år sedan uppe i Mälardalen. Så att där har vi då haft en fjärrhandel, långväga varuöverföring. Så att där startar historien. Men om man tittar på Skandinaviens handel långt bort utanför Skandinavien, så är det för 4000 år sedan bronsåldern. Därför att brons är en legering av koppar och tenn, och vid den tidpunkten så kunde man varken framställa koppar eller tenn i Skandinavien, utan det kom från brittiska öarna eller Medelhavsområdet. Och det finns arkeologiska belägg på att det fanns expeditioner från Skandinavien ner till Medelhavet, ja, för 4000 år sedan. Och även ull måste importeras, därför att de skandinaviska fåren kunde inte leverera ull av sån kvalitet att man kunde göra kläder av dem. Så att det är bronsåldern som är de äldsta exemplen. Och det ser vi på hällristningarna i Tanum till exempel. Många skeppsmotiv, vilket då är ett exempel på att där i Tanum så förekom det mycket långväga handel som man återspeglades på hällristningarna.
Mm. Vad var det första som vi hittade eller framställde hade här i Skandinavien som omvärlden var intresserad av att få ta del av?
Framförallt är det bärnsten, och då talar vi om för Sveriges del södra Sverige eller norra Östersjökusten eller Danmark. Bärnsten var kanske den allra värdefullaste produkten ifrån Skandinavien som såldes till den då kända världen. Men sen hade vi också skinn och päls och älghorn och valben och sånt som sådana produkter. Ekorrskinn till exempel.
Jag tänker att vi går lite fram i tiden när Rom väl uppstod och konsoliderades och liksom hade kontroll över stora delar av den civiliserade världen. Hur mycket handlar vi med Rom då?
Volymerna var säkert inte så stora, men det var viktigt, det var prestigeföremål, alltså de ledande grupperna i samhället vill gärna komma över, och den viktigaste handelsplatserna, de låg på södra Östersjökusten, alltså omkring där Gdansk ligger idag. Alltså man åkte inte ner liksom till Rom och handlade de skandinaviska köpmännen, utan man möttes där på norra Östersjökusten. Sen fanns det ju skandinaver som tjänstgjorde i romerska trupper, som kanske tog med sig saker hem eller fick varor som lön, men handelsplatserna låg i norra Polen idag i huvudsak. Och man tog hit föremål av glas och brons och keramik, det kunde vara bägare, det kunde vara smycken och sånt som hade hög prestige.
Mm. Har vi någon aning om hur långa resor själva handelsmännen gjorde? Var det så att varorna gick från by till by, men människorna gick inte så långt, eller fanns det människor som så åkte mellan motsvarande Mälardalen och, ja, men säger Rom?
Nej, jag tror knappast att handelsmän, utan romarriket var ju i sig en sammanhållen och militärt välskyddad område, så att de etablerade handelsplatser i utkanten av romarriket, alltså vid Östersjökusten. Sen kan det säkert hända att det fanns skandinaviska köpmän som seglade ner, men det är först i vikingatiden som vi har riktiga spår ner runt Svarta havet och Kaspiska havet och Grekland och Medelhavsvärlden, som man har långväga resor. Mm. Av den typen.
hur mycket av de här vikingatågen som vi läser mycket av, hur många av dem var rena handelsexpeditioner, eller var de kombinerade plundringståg och handelsexpeditioner?
Ja, det berodde helt på hur det såg ut dit de kom. Man kan säga så här att om vi lite förenklat, norrmännen seglade till obebodda områden, alltså Island och Grönland och sånt där, så det var kolonisation. Danskarna seglade ner längs Atlantkusten till områden där de kunde överraska och anfalla. Så det var plundringståg, så seglade de tillbaka snabbt. Medan svenskarna eller Östersjöborna, de seglade ju på inre färdvägar i Ryssland, och det var mycket svårare att smita därifrån, så att de var då mera handelsinriktade. Man seglade på floderna, man bar båtarna över ställen där man inte kunde segla, och så gjorde man handel i frivilliga former, för att man kunde liksom inte smita därifrån och röva, även om det förekom också att man hade redan plundringståg, men där var kommunikationerna sådana att man nog fick handla frivilligt i stor utsträckning.
Mm. Jag tänker på en sak, och det är det här med penningekonomi, som är då en gammal uppfinning, och vi har ju slagit mynt i Sverige redan under slutet på vikingatiden. Men när blir det huvudsakligen pengar som är inblandat i handeln och inte bara byteshandel? Jag antar att det sker gradvis, men hur ser det där ut ungefär?
Ja, just det, för de första svenska mynten tillverkas ju omkring 995 i Sigtuna, men det är en politisk manifestation av kungarna. Man gör som England gör, de hade kungar, så att mynt, porträttbilden på mynten är den engelska kungen Ethelred den andra. Mm. Så att under vikingatiden och tidig medeltid, de mynt som förekommer, både importerade och egentillverkade i Skandinavien, det är egentligen antingen rent symboliskt eller metallvärdet. Alltså man väger mynten, hur många gram är det, och behöver man ett halvt mynt så klipper man sönder för att få rätt vikt. Det är på Gotland omkring år 1200 som den första myntekonomin uppstår. Alltså Gotland är ju då den mest avancerade ekonomin i nuvarande Sverige, kan man säga. De hade handel över Östersjöområdet, och de gotländska mynten kunde också användas på det svenska fastlandet. Och sen präglas det lokala mynt under 1200-talet i Sverige, men i slutet av 1200-talet så kommer man att prägla ett enhetligt svenskt riksmynt. Så säg från 1300 ungefär så finns det en enhetlig svensk valuta, eller inom det dåvarande Sverige, som kan användas. Men byteshandel förekom ju långt in på 1800-talet i stora delar av ekonomin.
Mm. Men bara det att möjligheten till penning i handel finns måste ju innebära att logistiken underlättar enormt, att man kan ha ett helt skepp på fickan, så att säga, om det är tillräckligt högt metallvärde. Så att säga.
Precis, och det är framförallt för den mera värdefullare, omfattande handeln och långfärdshandeln och internationell handel där penningekonomin fungerar. Men även sån sak som skatteinbetalningar skedde ju länge in natura. Alltså pälsar från övre Norrland och lintyger från Hälsingland till exempel.
Vi ska gå vidare, vi hinner tyvärr inte dröja så mycket med historien, men vi ska gå lite vidare fram i tiden, och då ska jag göra lite nedslag här och var på saker jag hittade i din bok som jag tycker är intressant. En sak i de här marknaderna som sker, årliga marknader, varav vissa har överlevt kanske mest som turistattraktioner in i nutiden, alltså Skänninge marknad, Åsele marknad, Kiviks marknad och en äldre. När uppstår de, och vilken roll spelar de för handel inom landet?
Ja, de uppstår redan under förkristen tid. Vi har ju en marknad som fortfarande har kvar sitt förkristna namn, Distingsmarknaden i Uppsala. Det var Disa, alltså Asatrons kvinnofigurer. Men då den kristna kyrkan kommer så tar man över etablerade marknadsplatser, man bygger ofta kyrkor där, och så får de kristna namn. Det har alltså förekommit säsongsvisa marknader, ofta en viss tid på året, och företrädesvis i mellersta norra Sverige på vintern, därför att om man skulle ta sig långt och ha med sig mycket varor, då var det lättare att åka över is och snö än att åka landsvägar på barmark.
Mm. Men då visste alla att i slutet på mars, då är det en sån marknad på den platsen, så då kan jag åka dit och räkna med att alla andra är där också och kan handla med mig, så att säga.
Just det, precis. Och det var ju redan i medeltiden så finns det exempel, och det var Brännö utanför Göteborg, ute i skärgården, att något citat som jag såg som är från medeltiden, att det var också folknöje. Man festade och man hittade festman eller festmö, så det var inte bara handel. Men sen kom detta att regleras då Sverige fick en mera enhetlig lagstiftning på framförallt under 1500-talet och framåt. Man bestämde då, staten bestämde att på den här platsen så skulle det vara marknad, på det här stället. Och då skilde man mellan frimarknader dit alla fick komma och köpa och sälja, även utlänningar, eller enskilda marknader där bara borgarna från en stad fick komma. Alltså, bönderna fick komma och sälja, men det var bara varenda borgare som fick komma från någon stad, var från en given stad på enskilda marknader.
Mm. Och en annan reglering som staten gör, det är väl att man försöker koncentrera handeln till städerna, och det har väl att göra med skattepolitik, antar jag, helt enkelt, att man vill ha kontroll på var handel sker.
Just det, alltså det här har ju då ett kontinentala förebilder, att städerna skulle stå för all yrkesmässig handel, förutom då man hade vissa marknadsdagar som undantag, och sen också det mesta av hantverket. Det här fungerade aldrig i Sverige, det var för få städer, låg för långt ifrån varandra, så att vi hade många undantag. Det var också lagligt reglerade undantag, men också många undantag som inte hade stöd i lagen, men där myndigheterna struntade i att försöka beivra det. Så att det här statspolitiken för handeln kom aldrig att fungera på ett bra sätt. Mm. Men det motivet var ju att kunna kontrollera handeln och kunna beskatta den effektivare.
Mm. Ett annat fenomen, det är ju kringresande handlare, knallar och gårdfarihandlare och så vidare. Det är också ett fenomen som fanns kvar långt in i historien. Hur viktiga var de i historisk tid?
De var väldigt viktiga, och det var ett exempel då på att de fyllde en viktig funktion för människor, vilket stred då mot lagstiftning. Gustav Vasa försökte bekämpa dem, men han misslyckades på 1600, och framförallt var det då i södra Västergötland, så kallade Sjuhäradsbygden, omkring det som idag är Borås och Ulricehamn. Det var där som bönder reste runt i Sverige och sålde varor som de ofta hade tillverkat själva. På 1600-talet så gav man då tillstånd. Man sa att ni får grunda en stad så att ni blir stadsbor formellt sett. Och så grundade man Borås, och då räknade man de som stadsbor i Borås fast de bodde på landsbygden, och så kunde de åka runt och sälja. Det fanns också gårdfarihandlare från andra håll, till exempel i Dalarna, som ju hade ett mycket bondebefolkning. Dalarna har ju alltid rest mycket under lågsäsong i jordbruket som arbetskraft, men också som gårdfarihandlare.
Mm. Hur påverkades handel och ekonomisk aktivitet av att vi ändrade våra gränser rätt mycket under ganska många århundraden? Exempelvis, ja, men om vi tar Skånelandskapet, när de blev svenska, fanns redan handelskontakter eller utökades de väldigt mycket när det skedde? Och samma sak med Finland, innebar det att ekonomisk kontakt bröts i samband med riksdelningen 1809?
Vad gäller Skånelandskapen så var det ju så att från svenska statens sida försökte man begränsa handeln, både då det var danska landskap, och sen försökte man då begränsa handeln med det som var kvar av Danmark efteråt. Men detta, så länge Skånelandskapen då var danska, så fanns det intresse både hos svenska allmogen och den danska allmogen att idka handel. Så att man upprättade något som kallas för bondefreder, alltså att bönderna på ömsesidig gränsen bestämde för att vi ska inte delta i kriget, ska undvika detta, vi ska handla i smyg. Willem Moberg har skrivit om detta, ett sån tid i historien i Blekinge, i en roman som heter Förrädarland, som just handlar om hur bönder i Blekinge och södra Småland handlar. Men sen då de Skånelandskapen blev svenska, så försökte ju svenska staten förhindra handel över Öresund, vilket ju då gjorde att till exempel Ystad blev en väldigt viktig stad, för då kunde man därifrån segla till kontinenten, medan Malmö och Helsingborg inte utvecklades så mycket. Det är först på 1800-talet som Sverige ger upp den danskfientliga politiken och Öresundsregionen uppblomstrar och östra Skåne kommer att gå tillbaka. Mm. Vad gäller Finland så var det inte lika hårt. Alltså det är klart att det blev mindre handel än tidigare, men det förekom fortfarande. Det intressanta är att unionen med Norge innebar inte att vi fick en gemensam marknad. Det var två olika, man hade gemensam utrikespolitik och en gemensam kung, men allt annat var nationella lagstiftningar. Men man hade under perioder av unionstiden så kallade mellanriksdagar där man tog bort tullar och hade gynnsamma regler för handel. Men sen då unionskonflikten skärptes i slutet av 1800-talet så återinfördes tullarna. Så att det var inte integrerade ekonomier helt och hållet.
Mm. Ytterligare en till så här allmän fråga. För en vanlig svensk så är det ju så att det vi konsumerar, det är ju ganska lite av det vi själva producerat som vi också konsumerar. Jag gör poddar, jag lyssnar på dem, men allting annat jag konsumerar behöver jag ju köpa och handla. När blir, ja, i stora drag, självhushållningen, när blir hand, det man köper, viktigare än det man själv producerar? Det vill säga, när börjar självhushållningen försvinna?
Jag skulle säga att den stora omvandlingen sker under första halvan av 1800-talet, och det är då jordbrukets kommersialisering. Alltså i början av 1800-talet så lever 80% av befolkningen inom jordbruket. Och då den börjar kommersialiseras, eller de köper insatsvaror, de köper maskiner, de ökar produktionen och därmed också kan sälja mer av det de själva producerar av livsmedel. Det skapar den här övergången från naturhushållning eller självhushållning till byteshushållning. Och då börjar också andelen inom jordbruket minska från 80% ner till, det går rätt långsamt, alltså ända fram på 1930-talet så är jordbrukssektorn större än både industrisektorn och tjänstesektorn, men alltså, den stora brytningen sker nog första halvan av 1800-talet.
Mm. När börjar det uppstå såna här klassiska lanthandlar som man har läst om i böckerna, sådana som är hedeboborna och så?
Ja, just det. Alltså, det var ju då, eftersom yrkesmässig handel på landsbygden var förbjuden med vissa undantag, som till exempel gårdfarihandel och de här marknadsdagarna. Det fanns ett par undantag. På 1600-talet så inrättade man köpingar på en del håll i Sverige. Alltså städernas borgare fick upprätta permanenta handelsbodar på landsbygden i särskilda köpingar. Det var då reserverat för en stadsborgare på en viss ställe. Och sen så fick järnbruken som låg ute i skogarna isolerade inte ha handelsbodar till sin egen personal. Men i början av 1800-talet så tillät man det på dispens. Och det lustiga är, som jag inte riktigt har förstått varför, är att Kristianstad län fick nästan, ja, en väldigt stor andel av de fåtal legala handelsbodarna i början på 1800-talet. Men sen 1846 så får man öppna handelsbod på landet om det ligger mer än 3 mil från en stad. 1864 får man öppna handelsbod överallt i Sverige. Så 1846 och 64 är de två brytpunkterna.
Hur var det med second hand? Det måste ju ha förekommit mycket förr också. Hur skötte man det mellan sig själva utan att någon blandades i? Eller hur skedde, fanns det mellanhänder där?
Ja, alltså auktionsväsendet var mycket viktigt och länge en underskattad del. Eftersom handelsväsendet var rätt föga utbyggt. Städerna var små, hade få specialhandlar, och på landsbygden var långt ifrån städer, så fanns det ingen handel. Så att, ja, det första auktionsverket inrättades i Stockholms stad. Stockholms stads auktionsverk finns ju fortfarande kvar, även om det inte är Stockholms stad som äger det. Det inrättades på 1600-talet. Och sen fick nästan alla städer auktionsverk med monopol på auktion i städerna. Medan det på landsbygden inte var reglerat. Alltså till skillnad från handel av jungfruliga varor så att säga, som var reglerat, så var andrahandsmarknaden inte reglerad. Så att bondauktioner och herrgårdsauktioner och stadsauktioner var väldigt viktiga, både som allmänt nöje men också för att folk som behövde få pengar eller dödsbo eller konkursbon eller någon som flyttar, hade man mycket bohag och var svårt att flytta så sålde man det. Så att det var väldigt mycket, både för säljares och köpares del, väldigt viktig del av vardagen att kunna omsätta begagnade varor. Mm. Och det var i alla samhällsklasser och alla, både kvinnor och män, som ägnade sig åt detta.
Ja, och barn i Emil i Lönneberga i familjen till.
Ja, just det, precis.
Förlaga. Vi har ju pratat om att handeln var hårt reglerad. Hur var det där, hängde det där ihop? För skråväsendet gjorde just det att hantverken var ju väldigt, vill man vara hantverkare var man tvungen till, det låg ju under skrået. Mm. Fanns det liknande saker att om du skulle ägna dig åt köpenskap måste du ingå i något köpmannasällskap på samma sätt?
Det är en skillnad mellan skråväsendet och handeln var att skråväsendet var relativt fast. Alltså man kan de allmänna reglerna, var rätt så enhetligt mellan olika städer och över tiden. Vad gäller handel så var det individuella regleringar för varje stad. Men man kan säga så här, du måste ha ett burskap som handlande. Då ansökte man om det och då hade man ofta krav på ett visst antal läroår. Men det varierade mellan olika städer och över tiden. Men hade du väl fått tillstånd att vara handlare så kunde du handla med allting som var lagliga. Du fick inte bara öppna apotek, men alltså alla varor som handelsmän fick ägna sig åt, som hade ingen uppdelning normalt, utan fick du sälja färg så fick du sälja livsmedel, så fick du sälja kläder. Utom i Stockholm och under en viss period i Göteborg och Uppsala så hade man så kallad handelspartering, men annars så var det, fick en handlare handla med allting. Men det var väldigt individuellt utformade regler, så det var mycket konflikter mellan städer, att en stad ville hindra andra städer i närheten att få vidgade privilegier.
Mm. Hur fungerade konkurrensen den här tiden? För jag tänkte, de flesta hade väl bara en handlare inom geografiskt möjligt avstånd, så man var ganska utlämnad till den, tänker jag.
Just det. Det är så, under före näringsfriheten 1864 så var det en mycket begränsad konkurrens. I de större städerna så fanns det då flera handlare av samma sort, men i de mindre städerna, de flesta städerna var mycket små, så var konkurrensen mycket begränsad. Så att det... Där innebar ju näringsfriheten en radikal förändring av handeln, att man kunde etablera flera butiker på flera ställen, och en butik kunde då också ägna sig åt flera typer av varor.
Mm. Men jag tänker, urbaniseringen som inleds då under 1800-talet måste ju innebära ett enormt uppsving för handeln, att mycket, mycket fler folk, fler konsumenter hade tillgång till mycket, mycket fler ställen att handla, helt enkelt.
Just det. I urbanisering i kombination med järnvägen var väldigt viktig, för det innebar ju dels att även på järnvägsknutar runt om i landsbygden så hade man goda kommunikationer, och man kunde sprida varor över större områden, så att det blev också en större konkurrens genom att varor kunde transporteras från tillverkare över ett större område. Men järnvägen är den viktiga drivkraften för landsbygdshandeln under andra halvan av 1800-talet.
Hur goda var kunskaperna i den praktiska företagsekonomin? Alltså, när lärde man sig föra bok och alltså dubbel bokföring och göra kalkyler och räkna och allting som behövs för att framgångsrikt driva handel?
Ja, alltså, på en mer lekmannamässig nivå så lärde man sig nog det successivt. Man ska komma ihåg en förutsättning för inte minst den svenska landsbygdens uppblomstring ekonomiskt var ju att vi sedan 1600-talet hade kyrkan skulle lära alla barn att läsa katekesen, så att internationella forskare har sagt att Sverige hade på 1700-talet världens mest läskunniga folk. Så att, men det gällde ju då handel, det gällde hantverk, det gällde sparbanker, brandstodsbolag, folkrörelser, att det fanns ändå rätt många på landsbygden som hjälpligt kunde läsa och skriva och kunna föra bok. Men då lanthandeln börjar sprida sig så är det ofta väletablerade bönder som har sysslat med affärsverksamhet tidigare, och sen kommer det folk från städerna, människor som har en handelsbakgrund i städerna som öppnar handelsbodar. Men det var en successiv utveckling, och sen lärde sig nog många rätt så snabbt. För handelsmannen på landet var ju den som kunde räkna och skriva, kunde hjälpa till med bouppteckningar och arvsskiften och kanske skriva brev till myndigheterna. Så det fanns tre människor som kunde läsa och skriva och hantera mer kvalificerade administrativa uppgifter. Det var prästen, folkskolläraren och handelsmannen. Men prästen och folkskolläraren, det var ju några man såg upp till och kanske inte gärna störde. Medan handelsmannen umgicks man med i vardagliga former, så att det var lättare att gå till handelsmannen och be om hjälp än att gå till prästen.
Mm. Vi är nu framme nu då, ja, vi pratar ju andra halvan av 1800-talet framåt sekelskiftet här. Grosshandlare är ju ett begrepp som är välbekant och det finns ju rätt mytologiskt. Hur viktiga var de egentligen och hur och varför uppstod de?
Ja, så här, grosshandel är ett annat ord för partihandel, alltså de som köper varor i stora partier och sen säljer till detaljhandeln, säljer alltså inte till kund. Och före näringsfriheten eller fram till början av 1800-talet så var det handelshus som sysslade både med partihandel och detaljhandel. De ägde ofta fabriker, de sysslade med import och export. Vi hade i Göteborg till exempel Hall och Dixon och andra och Ekman. I Stockholm hade vi Grill och Jennings och Finley och så vidare, och Rättig i Gävle. Det var de absolut mest framstående företrädare för näringslivet, så var de stora handelshusen, ofta med invandrarbakgrund. Men sen då näringsfriheten kom i 1800-talet så slogs den organisationsformen sönder. Vi fick särskilda import- och exportföretag, vi fick affärsbanker som skötte finanser, vi fick rederier och speditörer. Men då uppstod en grupp som kallades för grosshandlare. Det var alltså privatpersoner, ofta enskild firma, som ägnade sig åt att köpa och sälja import och export, men också inom landet. Och de blev ofta väldigt förmögna om de var framgångsrika, som då sålde till detaljhandlare framför allt. Men det intressanta är att väldigt många av de framgångsrika entreprenörerna under 1800-talet började som grosshandlare. Det var låga trösklar att komma in på detta. Hade man affärstalang och lite kontakter så kunde man starta som grosshandlare. Men det var en sån fin titel så då behöll man den. Alltså det finns skillnad inom offentlig förvaltning, inom militärväsendet, inom prästerskap och akademin. Där byter man ju titel i takt med att man gör karriär. Men i näringslivet så har man ofta väldigt många olika roller om man är framgångsrik. Man är ordförande på en del ställen, man är direktör på andra ställen. Och då väljer man i unga år ofta en titel som man trivs med. Det kan vara kommendörkapten, det kan vara generalkonsul, det kan vara häradshövding.
Ja, som Wallenberg.
Eller grosshandlare. Att man var det i ungdomens år eller i början av sin karriär. Det är så bra titel så att sen slutar man med grosshandel och blir fabrikör. Men kallar sig fortfarande grosshandlare för att det hade en väldig status.
Det låter som handeln var ganska väl integrerad med övrig ekonomi, att, ja, med finansiell sektor och med tillverkning och gruvbrytning och allt sådär. Var det så att man kunde gå mellan de här sektorerna?
I början, alltså definitivt före 1864 med näringsfriheten. Men sen blev det nog mera att man höll mer specialiserad och grosshandlare kom sen med tiden. Inte alls var de som förr i tiden att man köpte och sålde allt man kom över, utan då var man grosshandlare inom livsmedel eller inom textil och så vidare. Så att det blev mer och mer specialisering och det blev ju också så att de stora industriföretagen med Sandvik som pionjär började sälja själv på exportmarknaderna. Det var alltså inte särskilda exportfirmor utan företagen byggde upp, industrierna byggde upp sina egna försäljningsorganisationer. Då fick man då specialiserade företag och sen kom på 1900-talet integrering att samma handelsföretag kunde både tillverka lite grann och vara grosshandel och detaljhandel. Vi har ju IKEA och H&M och så vidare som då spänner över hela ledet från, ja, H&M äger ju inga fabriker utan de lägger ut, men de bestämmer ju vad fabrikerna ska tillverka åt H&M. Men ända in till kundledet så är de engagerade.
Mm. Nu när vi kommer in på 1900-talet finns det förstås ännu mycket mer saker att prata om, men jag ska bara göra några nedslag. Kooperationen, hur viktig blir den för handeln i Sverige och hur påverkar den resten av handelssektorn?
Den blev ju jätteviktig. Alltså, den kooperativa förbundet som samlade då många kooperativa föreningar bildades ju alldeles före sekelskiftet 1900. Men mellan 1920 och 1960 så var detta Sveriges i särklass största och mest framgångsrika handelsblock. De ägde också massor av industrier, inte bara livsmedel och konsumentvaror, utan de tillverkade vågar och kassaapparater och domkrafter och träfiberskivor och gödningsmedel och så vidare. De var oerhört viktiga. De bröt monopol och karteller, de sänkte priserna, även då i den privata handeln tvingades följa efter. De introducerade snabbköp, de introducerade djupfryst och de introducerade nationella lager. Så att under den här perioden, Albin Johansson var vd och ledare, så var de enormt viktiga för Sveriges förnyelse. Och de påverkade också folkbildning med tidningen Vi och med studieförbund och så vidare. De tog initiativ till att grunda massor av företag i andra branscher. Så det var en handels kronjuvel. Och sen efter från 60-talet och framförallt från 70-talet så har detta blivit en spillra av sitt forna jag. Inget företag har under så lång tid gått så dåligt som Kooperativa förbundet som nu nästan är helt bankrutt.
Ja, precis. Det jag tänkte är att det är ju knappast innovationer och som man förknippar med dagens kooperation. Så att någonting måste uppenbarligen ha hänt på de här 100 åren.
Ja, ett skäl är att konkurrenterna ICA och numera Axfood hade en mycket sämre organisation fram till ICAs fall fram till 60-talet och Axfoods fram till 80-talet. Men de har vässat sin organisation medan kooperationens organisation har blivit allt mer dysfunktionell. De har ju en central styrelse för Kooperativa förbundet och sen har de en styrelse för var och en av de numera ungefär 25 konsumtionsföreningar runt om i landet och så finns det andra styrelser. Och de samarbetar inte. Det är revirpinkande och internstrider och man anställer vd och så sparkar de efter ett par år. Så att det är förtroendemannaorganisationen, ofta personer med bakgrund i arbetarrörelsen med bristande handelskompetens. Det är de som inte klarar av sin uppgift och har en dysfunktionell organisation. Och så har man 4 miljoner ägare där var och en har en röst och då har man ingen ägarmakt. Hade ett privat företag skött så illa så hade man sparkat ledningen. Men 4 miljoner personer med en röst var kan aldrig utöva en ägarmakt. Så därför kan det här hålla på tills pengarna tar slut.
Mm. Så är det. Jag är ju själv en av de 4 miljoner ägarna, men jag utövar inte så mycket ägarmakt, känner jag. Apropå arbetarrörelsen, det blir ju då den dominerande politiska kraften i Sverige under första halvan av 1900-talet. Man tar över politiskt. Vad tänker arbetarrörelsen om den privata handeln? Är det någonting man tycker är kanske på sikt ska bort och att det här ska förstatligas eller kooperiseras eller samarbetar man med den? Eller hur ser det där ut egentligen?
Det fanns en del, kanske framförallt framåt 1970-talet då kooperationen börjar gå tillbaka, så finns det en del som tycker att de ska ta över hela samhället. Men det intressanta är att under KF:s storhetstid under Albin Johansson, så trots att de flesta förtroendemän är socialdemokrater, så är KF:s ideologi liberal. De är för fri konkurrens, de är för frihandel, de vill inte ha offentligt stöd. Så att Socialdemokraterna på 1950-talet vill avskaffa en del privata konkurrensbegränsningar, öka konkurrensen, så röstar Högerpartiet emot. Och Folkpartiet vill ha försök med fri konkurrens under 5 år. Så att det är så himla, det förvånar mig mest, att då KF är starkt så är Socialdemokraterna för fri konkurrens, medan de borgerliga partierna vill skydda den ineffektiva privathandeln. Och LO är också pådrivande för fri konkurrens, därför att LO tänker så här: om industriarbetarna ska acceptera en besvärlig rationalisering, så ska de inte behöva betala onödigt mycket för maten därför att handeln är ineffektiv. Och så är det fram till 70-talet. Då har KF börjat få problem, och då skärper sig moderater och folkpartister, och då blir de också för fri konkurrens, medan Socialdemokraterna blir mera för regleringar. Men alltså, Socialdemokraterna och KF var fram till 1960-talet den fria företagsamhetens försvar, och en av de som försvarade den lågprishandeln, det var LO-ekonomen Rudolf Meidner, sen känd som löntagarfondernas fader, men han var för fri företagsamhet inom handeln på 50- och 60-talet, så det såg jag inte komma att jag skulle skriva en sån bok.
Nej. Jag tänker någonting som sker under 1900-talet är ju då att det här med att kedjor inom alla olika typer av branscher börjar uppstå, att det inte är en enskild bokhandel i varje stad utan det blir en bokhandelskedja. Så här, hur kommer det sig? Är det ekonomiskt rationella att göra så helt enkelt? Eller...
Ja, så vi behöver säga, efter perioden innan första världskriget så hade vi ett antal industrisnille, Gustav Dalén, Gustav de Laval, Lars Magnus Eriksson, som grundade nya industrier. Det stora som händer efter andra världskriget är handelssnillerna. Alltså att man ser att man har en rätt ineffektiv ordnad fackhandel och man kan skapa stora kedjor från tillverkning till detaljhandel. Och Ingvar Kamprad inom möbel, Erling Persson och Perlov Ahl med H&M och Kappahl inom textil. Vi har senare också Stadium inom sporthandel. Vi har också flera andra exempel. Så att de skapar sammanhängande effektiva organisationer från tillverkning fram till detaljhandel och konkurrerar då med de små privatägda fackhandlarna, och det skapar då en oerhört effektiv organisation.
Är det lite efter amerikansk inspiration eller kom man på det själva?
Ja, H&M's inspiration kommer från en amerikansk kedja, Lerner hette den. Ingvar Kamprad hade väl inte någon direkt utländsk inspiration. Och det man ska säga är att här är ju Sverige internationellt framgångsrika. Alltså IKEA och H&M är ju, ja, IKEA är ju världens framgångsrikaste möbelföretag och H&M är väl i paritet med många andra. Alltså fram till 1945 så låg den svenska handeln säg 50 år efter de ledande länderna i Europa och USA. Men efter 1945, vad gäller snabbköp, rationell organisation, fackhandelskedjor och så vidare, så ligger Sverige i Europatoppen. Vi går mycket snabbt i att modernisera handeln under 50- och 60- och 70-talen och är framstående i många avseenden med stora internationellt framgångsrika handelsföretag.
Det känns ju som det finns mycket att berätta här. Alltså H&M och IKEA känner ju alla till, men det finns ju massor med andra framgångsrika kedjor vars historia kanske inte alls berättats allmänt. Hur många känner till, ja, vad vet jag, Europen eller Stadium som du nämner? Eller, ja, det finns ju enormt många framgångsrika. Ja, det finns mycket att berätta helt enkelt.
Ja, och det är så roligt att jag försöker berätta mycket om människorna och även då om misslyckanden. Alltså företag som, ja, Lindex köpt in ett par gigantiska lager av herrbyxor till en vår, liksom, fullständigt, man hade sett att det är 2 nollor för mycket på beställningsorden och så vidare, eller en annan kedja som sålde barntröjor som såg ut som tröjor för koncentrationslägerfångar, randiga tröjor med gul stjärna på och så här. Så att det finns också exempel på företag som har gjort bort sig rejält, och jag tycker att, och inte minst en sak som då inte har skrivit så mycket tidigare om, hur handelsorganisationer, framförallt Köpmannaförbundet, motarbetade konkurrensen ända fram till millennieskiftet. Och de flesta som har skrivit om handelsorganisationer har skrivit uppdrag av handelsorganisationer. Så att det, jag har inte varit bunden av någon, så jag har kunnat berätta sanningen om att många privata handlare och handelsorganisationer har motsatt sig nytänkare inom handeln.
Hur kommer det sig att de en gång så populära varuhusen har tappat lite och blivit så mycket färre?
De var ju, det första uppstod, ja, det fanns ju en del storstadsvaruhus, NK och Wessel och Wett, NK i Stockholm, Wessel och Wett i Malmö och Grand Bazaar i Göteborg, men under mellankrigstiden så kom ju då EPA och Tempo att bygga varuhus i nästan alla svenska mellanstora städer. Det här kom inte att, och sen så kom den stora expansionen på 60-talet. Man rev förslummade innerstäder, byggde ofta två varuhus, ett för KF och ett privat varuhus. Men dels byggde man för många, det blev en överetablering och sen blev det ekonomisk kris på 70-talet. Och sen fann man ju då att då varutbudet ökade, alltså människor fick mer och mer köpkraft, det blev större och större varumängder, så gick det inte att i innerstan kunna ha det oerhört breda och djupa sortiment som människor ville ha i en enda stor köplada. Så att då fick man en del stormarknader i externa lägen, men i innerstan så återgick man till specialiserade fackhandlare, mycket tack vare de här handelsnillorna. Så att det var väl helt enkelt det. Det blev för dyrt och ineffektivt, otillräckligt med att samla alla typer av varor i en och samma butik. Framförallt i dyra innerstadslägen.
Mm. Har det funnits några, om vi tittar på den politiska samtiden eller närtiden de senaste decennierna, vad har det varit för politiska stridsfrågor som har rört handeln? Har det funnits någonting man varit oense om?
Ja, det finns ju två områden som vi inte har pratat om hittills som är speciella. Det är ju apoteksvaror och alkohol naturligtvis som har varit specialreglerade. Om vi tittar på den normala vanliga handeln, så är den stora stridsfrågan egentligen sedan 1970-talets början är det kommunala planmonopolet. Att kommunerna kan bestämma var någonstans man får lägga butiker, hur stora butikerna är och framförallt reglera dagligvaruhandeln. Och detta har ju då bromsat lågprisbutikerna. Det är kommuner ofta då i samverkan med de stora kedjorna, ICA och kooperationen, som motverkar lågprishandel. Det har missgynnat till exempel Willys inom Axfood, det har missgynnat Lidl. Lidl har idag 200 butiker. De säger att skulle de få tillstånd så skulle de nästan över en natt kunna etablera 100 lågprisbutiker till. Så det är den stora politiska stridsfrågan för detaljhandeln idag, att öka möjligheterna för handlare att etablera sig, eller minska möjligheter för politiker att hindra nyetablering av handel. Här har det funnits politiska skillnader. De borgerliga partierna har varit något mer för fri konkurrens och Socialdemokraterna något mindre. Men det finns exempel på politiker i alla partier som har hindrat etablering av lågprisbutiker.
Mm. Man behöver ju inte åka särskilt långt ut i Europa för att finna att öppettiderna är betydligt hårdare reglerade än det hos oss. Hur kom det sig att Sverige blev så liberala med söndagsöppet och kvällsöppet och sådär?
Alltså, vi fick ett antal avregleringar omkring 1970, affärstider igen, och också regleringar av etablering av bokhandel till exempel. Så att med undantag av planmonopol, apoteks- och alkoholreglerna så fick vi omkring 1970 Europas mest liberala handelslagstiftning. Man fick ha öppet när man ville, man fick sälja vad man ville, man kunde blanda sortimentet i stort sett fritt. Att det blev så är väl två skäl. Dels att kvinnor började förvärvsarbeta tidigare i Sverige än i många andra länder, och det var ju framförallt ett behov av familjer utan hemmafruar att ha affärstider som var på kvällar och helger. Och det andra var att Sverige var ett sekulariserat land, så det religiösa motståndet mot handel under sabbaten, under söndagar, var lägre här i Sverige. Togs beslut på försök i enhet slutet på 70-talet, men sen ville Socialdemokraterna och de handelsanställda och Centerpartiet och Köpmannaförbundet återreglera affärstiderna. Men här var det moderater och folkpartister som höll emot. Man höll emot tillräckligt länge så att sen gav Socialdemokraterna upp sitt motstånd. Så att på 80-talet blev alla överens om att vi inte ska ändra på detta.
Mm. Vi börjar långsamt närma oss nutid och vi ska sy ihop det här, för vi har inte så lång tid kvar av programtid. Jag tänker, dagens handel och dess utmaningar är ju välkända. Vi har ju inte pratat postorderhandel tidigare, men nu är ju näthandel och distanshandel har ju ökat kraftigt igen, samtidigt som innerstäderna anses vara hotade av externa köp köpplatser och sådär. Vad ser du? Vad är det som händer i svensk handel just nu?
Så på de närmaste åren så tror jag att det övergång till mera e-handel, en utarmning av innerstäderna, om inte hyresvärdarna börjar passa sin hyrespolitik till att ha kvar handel i innerstadslägen. Men på lite längre sikt så handlar det om entreprenörskap. Någon kommer på en idé som ingen har tänkt på. Mycket kommer att handla om, vi talar om butikshandel, om upplevelser. Kan man skapa något extra då man besöker en handel som man inte kan göra på nätet? Det handlar kanske om andra tjänster omkring handeln eller bemötande. Sen tror jag en trend på landsbygden som har ju pågått nu i 10 år, men det är de här helt obemannade butikerna som är öppet 24/7 med bank-ID och annat som gör att man kan få en åtminstone servicebutiker på en annan tjänst. Men sen på lite längre sikt så har vi artificiell intelligens som kan då stödja handlarna att fatta beslut på ett rationellt sätt. Vi kan ha transporter med drönare, med förarlösa fordon. Vi har 3D-printning som gör att vi kanske bara kommer köpa 8 olika sorters pulver och så tillverkar vi allting i hemmet med 3D-printning. Så att det finns hur många möjligheter som helst. Det handlar om entreprenörskap, den som kommer på bra idéer. Men jag tror för butikshandeln så handlar det om upplevelser, kundbemötande och den känsla man får när man kommer i en butik som man inte kan få på nätet. Men jag tror ju själv, jag handlar själv mycket på nätet trots att jag bor i Stockholms innerstad och inte har allt för långt i butikerna. Jag tycker det är praktiskt och smidigt.
För dagligvaruhandeln har jag länge efterlyst någonting där jag vet att tekniken redan finns, och det är ju att en skafferi och kylskåp automatiskt ska kunna läsa av vad som finns där, så man att via telefonen kan se, har jag nu chilisås hemma eller ska jag köpa en till, och så råkar det stå 3 stycken halvöppna kvar i kylen där, så det skulle jag tycka var
precis, automatiska inventeringar och beställningar, och även där, det är lite enklare villaområden, alltså man skulle kunna ha kylskåp som kan, distributioner av dagligvaror är ju lite problem därför att man måste vara hemma, men kan man då åtminstone i villa- och småhusområden kunna ha kylskåp som dagligvarudistributören kan öppna, så kan ju det naturligtvis skapa möjligheter att leverera smidigare.
Precis. Ja, vi har inte så mycket tid kvar, man får gärna läsa den boken, den innehåller väldigt mycket intressanta saker. Har du själv någon favorithistoria ur den digra svenska handelshistoria som du tycker borde lyftas fram oftare?
Jag tycker det som slog mig mest, det har varit de som har kommit med nya idéer och som har motarbetats av politiker, av konkurrenter, av näringslivsorganisationer. Alltså det här är en kamp med nya idéer. Så i Sverige berömmer vi oss av att näringslivsorganisationerna har varit relativt öppna för konkurrens och inte försvarat det bestående näringslivet utan varit öppen för nyetablering, och det gäller även de svenska fackliga organisationerna. Men handel var fram till 1997 då Svensk Handel bildades ett undantag, hur näringen motarbetade nytänkande. Man var emot EPA, lågprisvaruhuset, man var emot IKEA, man var emot H&M, man var emot lågprishandel. Och det tycker jag är lärdom att dra, att kommer du med nya idéer så stöter du på att få motstånd, men därför är det viktigt att både att politiker och att näringsorganisationer inte krampaktigt försvarar det bestående mot nytänkande, utan att man ger nytänkarna en chans. Och det kanske jag hoppas att min bok kan bidra lite grann till.
Kan det finnas lite av Aristoteles och Ciceros förakt för köpmännen kvar än idag, tror du?
Det gör det fortfarande. Alltså, man kritiserar ju ICA-handlare för att de tjänar för mycket. Sparkar man boll på ett bra sätt så kan man tjäna mycket som helst. Men det är väl inget fel att en ICA-handlare tjänar mycket pengar. Det avgörande är att om du själv tycker att de har konkurrenskraftiga erbjudanden och bra service i butiken, så spelar det mig ingen roll om de tjänar mycket. Det är bättre att de tjänar pengar än går med förlust. Men det är ett exempel på att just att driva en handel anses vara så enkelt och okvalificerat. Så där får man inte tjäna för mycket pengar. Och det tycker jag, det är den gamla Platons fördom att handel är ingenting för riktiga gentlemän. Mm.
Stort tack för det, Anders Jonsson, författare till Den svenska handelns historia. Vi började med Platon och slutade med drönare, och sen hann vi gå tillbaka till Platon på slutet igen. Så det var bra gjort av oss. Tack så mycket, Anders.
Tack så mycket.
Och stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.